men alltid i sista stund funnit någon utväg och sålunda hållit mig uppe. Affären hade så småningom gått ner, den var ej längre så givande som förr. Jag hade måste avskeda ett av mina biträden och skötte numera nästan allting själv. Så kom en svår kris och jag såg ingen annan utväg än konkurs. Jag kände det hårt, mest för Gunnils skull, om hon ännu en gång skulle behöva gå igenom en tung prövning. Men det fanns inget val. Jag hade gjort det mest energiska och ansträngningar för att hålla mig uppe, men förgäves. Men kredit var slut. Nu måste det tunga slaget drabba oss. Gunhild var under denna kris långt mera själsstark och förhoppningsfull än jag. Hon höll modet uppe och hon blev också den räddande ängeln. En dag då jag dyster och nedstämd satt vid min pulpet på kontoret kom hon strålande in med ett rekommenderat brev i handen. Räddade, utbrast hon och räckte mig brevet. Det var från Gunhilds morbror och innehöll inte mindre än 10 000 kronor och dessutom det allra vänligaste uttalanden om min person. Gunhild bekände nu att hon skrivit till sin morbror bettat hela historien om Georgs lättsinniga förfarande med växeln och hur jag trätt emellan och räddat dem. Vi hade ömsesidigt lovat varandra att denna historia icke för någon skulle få omtalas. Men efter en liten strid med sina betänkligheter hade hon, utan att därom nämna ett ord till mig, givit morbror en del av allt sammans och tillika omtalat vår kritiska belägenhet. Detta hade gripit gubben så, att han, som var mycket rik och inte hade några närmare arvingar än Gunhild och en kusin till henne, nu sände detta belopp som avräkning på det arv Gunhild en dag skulle ha att vänta. Så vi var åter räddade, och detta hade hon gjort min präktiga hustru, som alltid stod stark, hur motgången stormar än rasade, hur tung hon än själv kände prövningens börda på sina axlar. Nu var hon särskilt glad och lycklig att hon på detta sätt kunnat återgälda vad hon ansåg som en gammal skuld. Återgick en tid under jämförelsevis lugna yttre förhållanden och med den trygga husliga lycka som är byggd på ömsesidig tillgivenhet och förtroende. Men nu kom sjukdomen. Jag hade länge känt en viss tyngd i underlivet men inte fäst mig så mycket därvid, då den till en början inte synnerligen besvärade mig. Men småningom inträdde vissa oroande symptom som föranledde mig att söka läkare. Jag undergick en grundlig undersökning som gav mig handen att det var en kräftknöl, som redan var ganska stor. Jag hade välja mellan operation med en tvivelaktig utgång och en sjukdom vars utgång det icke rådde något tvivel om, men som kunde draga långt ut och tills vidare icke skulle hindra mig i mitt arbete. Gunhild blev djupt bedrövad och vågade icke giva mig något råd, hon som alltid annars visste vad hon ville och var snar att råda. Men när jag själv valde det senare alternativet såg jag det som en ljusning över hennes ansikte. Så får jag dock behålla dig ännu en tid och vara dig så gott jag kan, sa hon. Tack för att du inte satte mig inför den förfärliga utsikten att kanske mista dig redan nu. Jag var en dödsdömd man, hur lång tid jag hade kvar kunde ingen säga mig. Men det kunde gå fort, men det kunde också dröja länge. Det var underligt vad vissheten om en snar död kan lamslå en människa, som dock ännu har krafter i behåll. Så stor är kärleken till livet att vissheten om dess förlust fräter inte bara på livet självt, utan också på mod och arbetslust. Och dock måste jag säga mig att många som var friskare än jag skulle komma att dö före mig, men denna hade icke den pinande visshet att slutet nalkades. Veckorna blev till månader, under den obehagliga förnimmelsen av att den fiende till livet, som jag bar inom mig, alltjämt tilltog i storlek och tyngd. Jag kunde snart inte gå och röra mig utan den största svårighet, och slutligen måste jag intaga sängen. Jag kunde inte tänka tillbaka på denna tid utan att, med innersta tacksamhet, minnas den ömma omvårdnad Gunhild ägnade mig. Hon var outtröttlig i sina vänliga omsorger, och inte nog med att hon vårdade min sjuka kropp. Hon var ännu mera min andliga läkare. Med sin fasta tro på en fortsättning hinsides, var det hon som uppehöll mitt mod när det många gånger var nära att svikta, under den dubbla bördan av lidande och dödsvisshet. Fastän jag vet att hon var nära att digna av trötthet och sorg, kunde hon vid mitt sjukläger bära som en friskhet och förtröstan. som kom med att glömma mina plågor och maktlösheten. Hon var alltid den spända fjäder som uppehöll mitt sjunkande livsmod, och hennes barn, varför har jag inte talat mer om dem? De var så obeskrivligt ömma mot mig. Kurt var nu 18 och gick i högsta klassen, en präktig pojke som hade ärvt sin mors vackra, uttrycksfulla ögon, men själv fört med sig till livet ett till för alla lidande varelser ömmande hjärta. Gunilla var 16, en blond och blid liten flicka som smög sig på tå in i allas hjärtan. Hur ofta kom hon icke med friska blommor och lade dem på täcket? En afton, när det led mot slutet, satt Gunhild som vanligt vid sidan av sängen och sydde. Plötsligt såg hon förvånad sig omkring. Vad är det, vännen min, frågade jag. Det var så besynligt, svarade hon. Tyckte alldeles att Märta gick förbi. Det var som om hon kommit från salen, hon stannade ett ögonblick vid sängen och så försvann hon. Såg du henne inte? Nej, jag har ju aldrig några förnimmelser av det slaget som hon själv så ofta hade. Hon har väl kommit för att hämta mig. Det var så underligt. Jag fick en så stark förnimmelse av att det var hon. Sade hon något? Nej, hon gjorde en rörelse med handen som hon hälsat på mig, och så kände jag det som att hon ville tacka mig. Det ville hon nog, det vill jag också. Jag räckte henne min avmagrade hand som hon tog emot mellan sina båda. Ja, Birger, när vi träffas en gång där uppe så ska mycket klarna, som här förfallit i dunkel. Du ska hälsa dem båda som gått före oss. Säg er att jag aldrig glömt honom, om jag också med glädje och tacksamhet ser tillbaka på det år jag fått stå vid din sida. Många gånger har jag undrat över att jag från första stund vi råkades kunde hålla av dig som om vi var gamla vänner, och att jag på samma gång kunde giva mitt hjärta helt åt Georg. Livet är fullt av gåtor, men en gång får de nog sin lösning. Hennes ord dog bort, det hördes som uttalade på avstånd. Jag fick en underlig känsla av att någonting brast inom mig. Det gick runt för mina ögon, jag föll i vanmakt, några ryckningar och det var slut. Kapitel 19, epilog. Den första förnimmelsen jag hade efter att ha passerat gränsen var det dämpade tonen av en fiol. Jag låg i en dvala, jag kände mig så fullkomligt maktlös att jag inte ens förmåddes öppna ögonen. Men det var en behaglig känsla av trötthet, sådan som man känner vid tillfrisknandet från en svår sjukdom då krisen är över. Och tonerna från fiolen vaggade mig till ro, jag somnade. När jag vaknade kände jag mig mycket förbryllad. Jag låg i ett stort vackert rum med höga fönster. Solen sken in genom tunna gardinerna och kastade ljusknippen på den motsatta väggen. Det hängde ett porträtt över soffan där jag låg. Det var ju mitt eget porträtt. Besynnerligt. Jag hade inte en aning om var jag befann mig eller vad som hade försiggått mig. Jag trodde mig ha varit utsatt för en synvilla. När jag legat en stund och undrat vad detta trolleri skulle betyda, öppnades sakta en dörr och inträdde en ljus och luftig gestalt, en riktig uppenbarelse. Jag tyckte att jag kände igen den där dragen. Var det inte... Jo visst, det var ju Märta, min egen Märta. Hon sträckte sina armar emot mig, böjde sig ner och kysste mig. Välkommen du älskade, sa hon. Jag har låtit dig sova så länge som möjligt, men jag har suttit i rummet bredvid och lyssnat. Och när jag hörde att du rörde på dig kunde jag förstå att du var vaken. Men var är jag? Och var är Gunhild, som vakat så troget över mig? Har du nu övertagit vården om mig? Nu har du lämnat Gunhild och jorden, och nu är du i mitt hem, som också ska bliva ditt. Om du har lust, tillade hon mitt leende. Är jag således död, menade du? Ja, de kallar det så på jorden och tror att det är något förfärligt, hemskt, mörkt och overkligt. Men nu ser du hur lätt det är att dö och hur man också kan... Vad kan man, menar du? Vinna på bytet? Hon rodnade ända upp till hårfästet. Ja, det var inte mig själv jag menade, tillade hon, utan allt det här andra i vår värld. Se hur vackert jag bor, känn doften av rosorna genom det öppna fönstret. Hör på fågelsången där ute i parken. Du ska tro, här är gott att vara. Åter hördes det dämpade tonen av en fiol som spelade ett adagio i pianissimo. Vem är det som spelar så vackert, frågade jag. Jag tyckte jag hörde den nyss i drömmen också. Det är Georg, svarade hon. Vi var nere och hämtade dig och han hade sin fiol med sig för att spela en sömnvisa för dig, sa han. Han sitter där ute i parken och brinner av otålighet att få komma in och hälsa dig välkommen. Känner du dig stark nog att tala med honom nu, eller vill du vila ännu en stund? Be honom komma. Jag längtar efter att få träffa honom. Märta ropade på honom genom fönstret. Han kom inrusande så jublande glad att hon måste tysta honom. Du måste vara stilla, sa hon. Birger är ännu mycket svag och behöver ro. Hälsa bara sakta och gå sedan ut igen och fortsätta spela för honom. Han gjorde en grimas som när man tystar ett barn, smög sig fram till soffan, fattade min hand och såg mig i ögonen. Välkommen, välkommen. Jag trodde du aldrig skulle dö, som jag har gått och väntat på dig. Tack, broder, var det enda jag orkade säga. Sen föll ögonen ihop och jag somnade in igen. När jag vaknade på nytt hade jag sovit ganska länge, men nu var jag också fullt återställd. Jag kunde resa mig och börja se mig omkring. Det var verkligen en förtjusande plats jag kommit till. Rummet hade tre fönster. Två vette ut till en stor park med lummiga träd och gröna gräsmattor mellan de slingrande sandgångarna. Det tredje lämnade en vidsträckt utsikt över den kringliggande nejden. I förgrunden syntes en smal dalgång med branta sidosluttningar. Där bortom vidgade sig landskapet. En sjö låg och blänkte i solskenet och långt i fjärran reste sig blånande berg med snö på toppen. Vad här är vackert, sa jag till Märta som just kom in, medan jag stod och beundrade utsikten. Ja, det är en härlig trakt vi bor i. Men nu ska du också se hur trevligt vi har det här inomhus. Vilka bor här mer än då? Egentligen har jag bott här alldeles ensam i väntan på dig, du kära. Men jag har oftast gäster hos mig, och för närvarande har jag, utom Georg, också en annan gammal bekant till dig som kommit från en högre sfär för att hälsa dig välkommen. Vår kära vän Abelard. Abelard? Abelard? Namnet är mig så bekant, men... När du får se honom ska säkert minnet vakna om allt han varit för dig. Kom nu. Hon förde mig först till ett stort sällskapsrum, bekvämt möblerat och konstnärligt utsmyckat, med en bred fris i ljusa glada färger samt ett par vackra marmorstatyetter. Mitt på golvet stod en stor palmväxt och i ett utbyggt fönster fanns en myckenhet av blommande växter. Sedan kom vi in till ett mindre rum. Vid det fönstret som för tillfället var uppskjutet stod ett stort skrivbord med en hop vackra saker på. Bland annat en förtjusande statyett av brons, en ung nordisk kvinna med en lampa i sin upplyftade hand, som om hon sökte något. Den här elektriska lampan är en gåva från Abelard till dig. Till detta är ditt arbetsrum. Han har själv beställt den av en konstnär. Det är vallpigan som är ute och letar efter sin riddare, säger han. Den liknar ju dig, sa jag. Ja, vallpigan, det är nog jag det. Och riddaren, det är du. Minns du den historien? Underliga minnen dyker upp, men de är så overkliga och så dunkla. Vi får nog senare tillfälle att kollationera dem. Men nu måste vi uppsöka Abelard, som med otålighet väntar dig. Jag tror han sitter i biblioteket. Vi passerade en stor hall som med tre valvbågar var öppen mot parken. Och sedan kom in i ett högt åttkantigt tornrum som var klätt med bokhyllor från golv till tak. Här satt Abelard försänkt i läsning av en stor foliant att han inte ens märkte vårt inträde. Jag hade därför ett ögonblicks tillfälle att betrakta honom, och det var nog för att väcka till liv så många minnen och känslor av tacksamhet att jag ovillkorligen kastade mig för hans fötter och sträckte armarna mot honom. Min älskade gamla lärare, utropade jag. Nå, har jag det äntligen här, min son. Han tog mitt huvud mellan sina händer och kysste mig på pannan. Välsignad du, för att du troget fyllt din plikt och tåligt burit jordelivet små besvärligheter. Nu kom Georg in. Han tog mig i famn och tackade mig för allt jag hade gjort honom och även för min ömhet mot Gunhild. Har du inte känt någon bitterhet mot henne eller mot mig för att vi till slut dock förenade våra öden? Inte den ringaste. Du hade en gammal rätt till henne och hon hade en ofylld plikt mot dig. Därför skulle ni mötas och även bli så förenade som man kan på jordeplanet. Men min är hon i alla fall, lika visst som du icke lär avstå från företrädaren att tillhöra Märta. De jordiska banden är av tillfällig art, de andliga banden består. Vi språkade nu länge tillsammans om gamla minnen, och därvid föll ett klart ljus över mycket som hade förefallit mig dunkelt. Men säg mig, Abelard, frågade jag, varför skulle Georg behöva genomgå så mycket svårare prövningar än jag? Han var dock från begynnelsen icke på långt när så grym och hård som jag. Du ska komma ihåg att han icke varit inkarnerad sedan han var harpolekaren Erik vid kung Valdemars hov. Under den tiden har du genomgått en sträng skola som soldat i Karl den XII:s här. Där fick du tillfälle att avslipa den råhet som lodde vid ditt väsen och även lida dig fri från mycket som låg och tyngde din själ. Därför blev din sista jordevandring jämförelsevis lätt. Ett viktigt moment i ditt senare liv var din sista sjukdom. Den har varit dig till stor välsignelse. Det är underbart hur ett tåligt buret kroppsligt lidande har förmåga att rentvå inte bara det astrala höljet, som vi här går och står i, utan även själva karaktären från de fläckar som vi genom tidigare ogärningar besudlat oss med. Man skulle tycka att dessa rent fysiska plågor ingenting har att göra med vårt andliga väsen, och dock är det så. Så intimt är ande, själ och kropp under vårt jordeliv, sammanspunna att de i vibrationer av lust och olust, som når det grövsta av våra höljen, sedan omsättas till andliga värden, som upptagas av vårt väsens innersta kärna. Jag frågar efter Sigurd och gamle Ulf, och Abelard berättade att de åter var nere på jorden, något före min senaste inkarnation. De hade levat i Norge, där han hade varit en duktig sjökapten och hon hans dotter. Båda hade fått slita ont, särskilt hade han fått ett hårt liv. Slutligen, efter ett svårt skeppsbrott, kom han hem med ett avslaget ben och en bruten hälsa. Hon vårdade sedan sin far och försörjde honom och sig själv genom att manhaftig och käck som hon var, själv deltaga i storsjöfisket. Efter en avslutad jordevandring hade de kommit tillbaka med andliga skatter av tålamod, undergivenhet och förtröstan och var nu mycket lyckliga. Georg, som hade suttit länge tyst, inföll. Ja, allt var bra. Om jag bara hade min Gunhild, min Ingegärd här. Men hon går ännu där nere och dras med de oblida förhållanden. Hon har dock sina barn som håller av henne och gör livet ljust för henne, sade Märta. Kom ihåg att hon behövs för dem. Men det blir så trångt för henne i ekonomiskt hänseende, sa jag. Ty vad jag lämnade efter mig räcker inte långt. Var lugn, sa Märta. Jag har sett varsel om att hennes morbror förr än någon annat får gå hem. Och då får hon ärva hans förmögenhet. Hur har du sett det, frågade Abelard. Jag var nyligen hos honom i natt när han sov, och då såg jag ett ljustecken över hans hjässa. Det betyder befrielse. Det har jag sett vid många olika tillfällen för olika personer. Det har jag alltid slagit in. Redan under jordelivet lärde jag mig att se och förstå detta tecken. Ja, jag har så många gånger fått bekräftelse på vad jag sett eller drömt, sa jag. Du har en underbar förmåga. Många gånger har jag undrat över varför många fått denna gåva. Det är nog inte bara en gåva, svarade hon. Som för alla andra färdigheter fordras en övning och arbete och framförallt kunskap. Jag fick gå i en god skola hos fader Atle på fjället, minns du honom? Han var en fullständig magiker av det goda slaget. Han var en brunn av vishet att ösa ur, och jag öste flitigt under den korta tid jag var hos honom. Ty jag hade en brinnande håg för mysticism. Han ledde också mina övningar. Han gav mig uppgifter att lösa, prov att utföra. Han var den bästa lärare jag kunde önska mig. Därigenom har jag blivit känslig för naturens dolda krafter och uttrycksmedel. Men vad kan jag emot gamle Atle? Han är en rikt utrustad man och hemmastad i alla konster och vetenskaper. Har du träffat honom sedan du var på jorden senast? Ja, han var den som tog emot mig när jag lämnade dig, och den första tiden stannade jag hos honom, men hans eviga snöfält, blev mig snart lite ödsliga. Jag längtade till en fagrare natur. Han gav mig då denna bostad som han på förhand låtit uppföra för min räkning, medan han nog kunde förstå att jag ville ha ett eget hem där jag kunde ta emot dig. Har han, som sitter fördjupad i sina böcker och laborationer, låtit uppföra detta hus, sa jag. Ja, han har så rika möjligheter till allting och förbindelser av så många olika slag, att jag inte vet vad han inte skulle kunna åstadkomma. Det här huset var hans älskningstanke. Han har själv gjort det första utkastet i planordningen och till och med övervakat uppförandet, i hur han bor ganska långt härifrån. Men han har så lätt att färdas, han bara vill, och så far han av, så att man inte ser skymten av honom. Han tillhör egentligen en högre sfär, sade Abelard, och med den följer viss rörlighet, som inte tillhör de lägre sfärerna. Men han har förälskat sig i sin alptrakt och det observatorium han där inrett åt sig. Han är därför mera bofast där än i sitt rätta hem. Därför har han en makt över naturens lagar som han förvärvat genom träget arbete och djupgående studier. Men sitter han då alltid ensam och studerar, frågade jag. Nej, ingalunda. Först och främst är han långa tider uppe i sin rätta sfär och ännu högre och tar undervisning av dem som vet mera. Och för andra har han ofta lärjungar hos sig som njuter av hans undervisning. Det är inte ovanligt att lärda män från högre sfärer vallfärda till Atle för att höra hans mening om någon svårlöst fråga. Om han skulle gå ner på jorden igen blev han säkert en stor vetenskapsman, inföll Georg. Ja, mer än så, svarade Abelard. Han blev vad människorna skulle kunna kalla en undergörare. Men jag tänker, han bråskar inte med det steget. Hans tid är ännu icke kommen. Nej, men den kanske inte är så avlägsen som ni tror, sade Märta. Ty till mig, sa han, sist vi råkades, att han med stort intresse följer den andliga rörelse som börjat gry på jorden. Denna stora vansklighet är att övervinna, sa han. Men den ska vinna seger, ty denna sanningens inneboende kraft, och när den vuxit sig så stark att den något kan uträtta för att skingra det materialistiska mörkret, då är min timme slagen. Då måste också jag och många andra, som står oändligt högt över mig, gå ner för att, var i sin stad, hjälpa människorna i den nöd det dragit över sig. Jag bävar för den stunden, men jag glädes, att jag befunnits värdig, att vara en ringa stridsman för det ljus som flödar ner över oss från den stora anden, som danat alltet och med sin kärlek drar oss upp till sin ljusa himmel. Så ungefär föll hans ord. Jag ska aldrig glömma dem, och hur hans anlete sken som förklarat, när han höjde sina knäppta händer och tillade, Fader, se i nåd till din ringa tjänare och förläna mig kraft att vandra din väg, om den också skulle bli törnbeströdd.